Och nu under 8 söndagar så har vi en serie under rubriken Hur hel kan man bli? Och den utgår egentligen ifrån ett material som är ganska så allmänt använt i Sverige, AA. AAs material, anonyma alkoholister, finns i en massa olika varianter. Inte därför att det är många som kämpar med den problematiken. De finns också i vår församling, men för att AA är ett så bra material att komma till rätta med bekymmer som man har i sitt liv. För den erfarenheten har vi nog allihopa, att det finns saker man brottas med som man skulle önska var annorlunda. För några handlar om ett temperament som alltid ställer till med oreda. För någon är det här med girigheten, att man har svårt att vara generös. För några handlar det om att man säger saker, ni vet, tungan slinter och man kommer inte till rätta med det där. Vi kämpar, alla vi kämpar med olika frågor i vårt liv som vi skulle önska vara annorlunda. Och det här materialet som AA använder, som egentligen bygger på den kristna tron, det är en sån här fantastisk ledstång att hålla i om man vill ta steg för att faktiskt komma till rätta med en del bekymmer man har. Så 8 söndagar här i Philadelphia kan du vara med i de här stegen. Första steget handlade om att faktiskt erkänna att man inte är perfekt. Det kan vara svårt för en del, men att bara säga det har inte blivit bra på med allt i mitt liv. Erkänn det. Sluta spela spel, säg som det är. Det andra steget handlar om att våga tro att det finns en Gud som kan hjälpa dig. Du är inte hopplöst illa ute. Det finns en Gud som står på din sida, som vill ge dig kraft när du är svag, som vill backa upp dig när du fattar beslut om att försöka komma till rätta med saker i ditt liv. Tredje steget handlar om att överlämna dig själv i Jesu händer. Någonstans måste man säga, nu släpper jag taget, någon annan får hjälpa mig. Vi kallar det att bli frälst, att ta emot Jesus. Det finns många olika ord som beskriver det här, att lämna sitt liv i händerna på någon annan. Det fjärde steget idag handlar om att bekänna sin synd för att komma loss från bojorna som binder dig i det förflutna. Och jag skulle nog säga att det här är den kraftfullaste medicinen som finns i den kristna tron. Att faktiskt kunna bekänna sin synd och ta emot fullständig befrielse. Och jag har 4 saker som jag vill skicka med dig idag som handlar om att bekänna synd och gå vidare. Jag tänker tala om sann och falsk skuld. För jag tror det är lite viktigt att fundera på om det verkligen är skuld jag känner eller om det är något annat. Sen vill jag tala om att ta ansvar. Och så ska jag tala om att försöka ställa till rätta. Och så det fjärde, kanske det svåraste, att till sist förlåta dig själv. 4 bibelord ska du få, 1 för varje av de här stegen. Jag börjar med det första om att se skillnad på sann och falsk skuld. 1 Johannes brev kapitel 1 och vers 9, där står följande. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Tänk vad olika man hör när man läser ett sånt här bibelord. Några tänker direkt, jaha, allt handlar om synd, där fastnar man. Andra tänker, tänk att man kan bli förlåten och renad. Och det är dit jag skulle vilja putta dig nu i din tanke. Fastna nu inte i synden, utan fastna i löftet att du kan bli fullständigt förlåten, helt renad från det som tynger dig. Det är nästan rundgång, va? Jag tycker jag hör mig själv eka väl mycket. Finns det medhörning här? Ja, jag fortsätter. Försök lyssna. Hörrni, jag tror att man ibland ska fundera på, är det jag brottas med sann skuld? Eller är det någonting annat? Och när jag funderar på saker i mitt liv som jag tänker, det här blev inte bra, så brukar jag alltid tänka, vad har jag gjort? Mot vem har jag gjort det? Och när gjorde jag det? Alltså, vad är det jag har gjort? Mot vem har jag gjort det? Och när gjorde jag det? Och om du går omkring och känner en sån här molande skuldkänsla, men inte kan svara på de här frågorna. Alltså, vad är det du har gjort? Och mot vem har du gjort det? Och när gjorde du? Om du inte kan svara på det, då tror jag du ska fundera på, är det verkligen skuld du känner? Eller är det en falsk skuldkänsla? Jag möter nämligen ganska många människor som går omkring med det jag kallar falsk skuldkänsla. Det man går och är orolig över är inte det man har gjort, utan själva det faktum att man finns. Det vill säga, det är inte det, man mår inte dåligt av saker man har gjort mot någon annan människa på en bestämd tid och en bestämd plats, utan man mår dåligt för att man råkar vara den man är. Och jag har insett att det finns ingen syndabekännelse i världen som botar dig från den problematiken. För det handlar nämligen inte om synd. Det är falsk skuldkänsla. Och boten när man går med den molande obehagskänslan av att det är fel på mig. Jag borde inte finnas här och jag duger ingenting till och ingen vill ha mig. Och så tänker man, det är någonting i mig som gör att andra människor vänder sig bort. Låt mig säga till dig, det har inte med dig att göra. Det är inte din skuld, det är inte din synd, det är ingenting du behöver erkänna. Utan jag brukar säga att boten när du går med falsk skuldkänsla, det är att få uppleva att Gud är en god Gud som gläds över dig, som älskar dig, som har skapat dig, som vill att du ska finnas, som har laddat ditt liv med gåvor. Så bär man falsk skuldkänsla, vilket inte är så ovanligt, där man går och tänker, det är fel på mig, jag vet inte varför, jag vet inte vad jag har gjort eller vad jag har sagt. Då vill jag säga, då ska du egentligen slå lite dövöra till för den här predikan. Men erfarenheten är att det är just människor med den där falska skuldkänslan som alltid blir ännu mer tyngda när man börjar tala om att bekänna synder. Och så famlar man. Du, äkta synd handlar om att veta, vad har jag gjort, mot vem har jag gjort det och när gjorde jag det? Och då säger Bibeln, för att det här ska ha någon effekt, om du ska uppleva syndernas förlåtelse, då behöver du nog kunna bli så konkret att du ringar in. 1. Vad gjorde jag? Mot vem gjorde jag det? Och när gjorde jag det? Och när du kan sätta fingret på det, och när du kommer till Gud och säger, detta har jag gjort mot den människan, det hände då och då, förlåt mig detta. Då lovar Bibeln att när du ärligt säger att detta har jag gjort och det är fel, så från Guds sida så kommer en total skuldsanering över dig. Du ska inte bära detta. Trots att det var du som gjorde det, tänkte ut det, sa det, det var du som genomförde det. Illvillig är du, ondsint emellanåt, men Gud säger, jag håller inte detta emot dig, utan du är fri ifrån detta. Och effekten när det här går in i människor som ibland har ställt till det på så många olika plan i sitt liv. Effekten av att förstå att när jag blir konkret och säger, detta har jag gjort mot den människan, det var då det hände. Och jag är ledsen över det. Inför Gud så är det så att ifrån himlen, ifrån Gud själv, så kommer en fullständig förlåtelse och försoning in i ditt liv. Det är nog, jag skulle säga, detta är det kraftfullaste elementet i kristen tro. En total skuldsanering. Har man förtjänat det? Nej. Och ordet som egentligen ringar in det här fenomenet i kristen tro, det är ordet nåd. Utan att du har förtjänat det, så tillmäter Gud dig en fullständig upprättelse och befrielse. Helt fantastiskt. Men börja här med att fundera på, är det en sann eller falsk skuldkänsla? Det andra jag vill säga, Det handlar om att bekänna sin synd. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Att bekänna sin synd, det handlar faktiskt om att faktiskt ikläda sig ansvar för det som har skett. Får jag läsa för dig ifrån Lukas evangelium kapitel 23, vers 39-43. Det handlar om Jesus när han hänger på korset. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa: är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andra: är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Lyssna nu. Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi förtjänar. Men han har inte gjort någonting ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Detta är en fantastisk syndabekännelse. Därför att rövaren säger egentligen bara: Jesus, tänk på mig. Den här rövaren redovisar inte alla handlingar. Det finns inte tid och omständigheterna tillåter inte att gå igenom ett långt liv som har gått fel. Men det denne rövare gör när han hänger på korset är att fullt ut erkänna sitt ansvar för det som har hänt. Han säger: jag har fått det jag förtjänar. Det vill säga, han erkänner att i den här situationen har jag själv ansvar för att ha hamnat. Han skulle kunna talat om sin bakgrund. Kanske bristande kärlek under uppväxten. Han skulle kunna talat om en misslyckad skolgång. Han skulle kunna pekat om ett samhälle som inte gjorde sociala insatser när han som bäst behövde det. Han skulle kunna gjort det vi alla sysslar med. Pekat på någon annan för att liksom fördela skulden. Det är ju inte bara jag, det handlar om dem. Men bekännelse handlar om att utan skyddsnät faktiskt säga: jag tar ansvar för det som nu har hänt. Det handlade inte om någon annan. Jag har ingen att ursäkta. Det var jag. Och jag vill säga att det är början till upprättelse. Och du tänker, nej, men det är början till det totala förfallet. Så skulle jag säga tvärtom. I Guds ögon är det det ansvarstagandet som är steg in i hälsa. Men man lär sig ju så tidigt att skylla på andra. Och jag får berätta något från min egen barndom, så ska jag avkoda det här nu så, och hoppas att ingen av er ska undersöka hur det här gick till. Men när jag var liten så hängde jag med två brorsor, säger vi. Och den ena av de här bröderna, lillebror i frågan, han var alltid så upptagen med allt roligt vi gjorde. Och vi sa till honom, ni vet som det är vissa tider i livet, 5-6 år gammal, att du glöm inte att pinka nu. Pinsamt att behöva säga det, men det fanns skäl för oss att påpeka att han skulle behöva ta ansvar för sina egna behov. Han struntade nämligen i det. Om någonting roligt hände, då hoppade han helt enkelt över det han ju egentligen kände att han borde ta ansvar för. Och så hade han en mamma som var bekymrad för detta. Inte bara för hennes tvätts skull, utan för sonens skull. Och vid ett av dessa tillfällen, vi hade varit ute och haft en fantastiskt rolig dag. Jag vet inte vad vi hade gjort. Vi kommer hem och så ser man då på denne lillebrorsan, ni vet den här stora mörka fläcken som växer mitt på. Och där står han, där står jag, där står storebrorsan. Och så kommer mamman då som ju har försökt fostra honom. Och så säger hon: men vad har du gjort? Vet ni vad han säger? Det var inte jag, det var han. Det är ju fantastiskt. Och jag tänker, man lär sig väldigt tidigt att försöka fördela skuld. Att själv behöva säga, det var jag och det, jag tar ansvar för det. All bekännelse som verkligen leder till befrielse handlar ju om att man säger, jag tar ansvar för detta. Hur plågsamt det än är. Jag skyller inte på någon annan, det var jag. Men låt mig säga, det betyder inte att du måste redovisa alla detaljer. Jag har suttit med människor som har varit i precis detta läge. Där saker i ens liv som man är generad över har gått alldeles sönder och samman. Och när man börjar berätta så säger jag i regel, jag behöver inte höra alla detaljer. Men det jag behöver se är att du faktiskt tar ansvar för att det blev som det blev. Det den här rövaren gör när han hänger på korset är ju inte att gå igenom alla detaljer, utan han säger, detta tar jag ansvar för. Och när Jesus ser det hos honom, då ger han honom en fullständig avlösning och säger, redan idag ska du fri från detta gå med mig in i paradiset. Jag har en bok som en riktig sån här tegelsten med rubriken I was wrong. Jag hade fel. Den är skriven av en amerikansk tv-predikant som heter Jim Baker. Och för er som har lite historia och hängt med när det är som allra sämst i församlingarna, ni vet att han ledde något amerikanskt tv-imperium, anklagades för skattebrott, det var kvinnoaffärer, det innehöll droger och religion. Ni vet, hela den här blandningen av det där som är så kittlande. Och han döms till livstidsfängelse, och det vill jag säga att under hans fängelsevistelse så är det en enda kollega som kommer och hälsa på honom. Det är ganska gripande att läsa. Och det är Billy Graham. Han sätter sig över allt fördömande och går och besöker honom. Han skriver om det. Det är ganska gripande. I den här boken så berättar han alla detaljer. Och det är klart man tänker att han kanske mår bra av att berätta det. Men ibland tänker vi att bekänna våra synder, det är att skriva den här tegelstenen där man berättar om allt det här som har blivit fel. Varenda ord man har sagt, alla möten man har haft, allt det där som är så solkigt. Är det bekännelse? Nej, du behöver inte skriva den boken om ditt liv, I was wrong, och berätta i detalj om alla saker du har gjort. Det är inte det som är bekännelse, och det handlar inte om att offentligt för alla berätta om alla svagheter, misstag och nederlag. Det behövs inte. Däremot handlar bekännelse om att faktiskt säga, för detta tar jag ansvar. Jag pekar inte på arv, jag pekar inte på miljö, jag pekar inte på mina medmänniskor. Det var jag. Och vet du, när rövaren kommer i det läget, att han är färdig med sina ursäkter och säger, jag har fått vad jag har förtjänat. Precis där vänder hela hans liv. Och så säger Jesus, du ska vara med mig i paradiset. Det här är den kristna trons allra största gåva till en människa. Om du bekänner din synd, då är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter dig din synd och renar dig från all orättfärdighet. Att bekänna sin synd, menar jag också, handlar om att försöka ställa till rätta. Nummer ett, försök fundera på om det är äkta skuld eller falsk skuld. Nummer två, bekänn, det vill säga ta fullt ansvar för att det faktiskt är du. Nummer tre, ställ till rätta. Det du kan ställa till rätta, så långt det inte skadar andra människor. Får jag ta med dig till Lukas kapitel 19, en fantastisk berättelse, precis om detta. Jesus har kommit hem till en fifflare som heter Zacchaeus. En riktigt dålig affärsman som har slagit mynt av sina medmänniskors utsatthet. Han är tullindrivare och tar för mycket betalt. Men när Jesus kommer hem till honom, då vänder någonting radikalt i hans liv. Så här står det. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han, alltså Jesus, har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa, Herre, hälften av vad jag äger ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyradubbelt. Jesus sa till honom, idag har räddningen nått detta hus. Han är också son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. I den här processen av det vi kallar syndernas bekännelse finns ett moment av bekännelse. Men det finns också ett moment av att ställa till rätta rätta det jag kan ställa till rätta. Bibeln är full av de här berättelserna, och från mitt alldeles eget liv så kan jag också se att det där på något sätt är ett lackmustest på om jag verkligen är beredd att ta ansvar. Jag hade under sen tonårstid, någonstans möjligen efter tonårssammanhanget, så fanns det en person i min närhet som jag retade mig på. Och jag vet inte riktigt varför, men ibland är det ju skönt, ni vet, att projicera allmän livsirritation på någon annan. Det kan ju inte bara handla om mig. Varför är det som det är? Ja, men det måste ju handla om den här personen. Och om inte annat är det ju ibland skönt att bekänna andra människors synder. Så kommer man liksom undan sina egna. Jag sysslade med det. Så bland mina goda vänner så förde jag lite nu och då, medvetet vill jag säga, till min egen, för att genera mig själv, medvetet talade jag illa om en person. Och jag visste att jag gjorde det. Nu bekänner jag mina synder, men det här har jag redan gjort i ett annat sammanhang. Jag talade illa om en person, jag gjorde det medvetet. Och till slut så hamnade jag i den här situationen som jag talar om idag. Jag insåg att det här går inte. Detta är orätt i mitt liv. Jag begår fel. Och då gjorde jag som jag har sagt till andra. Jag sa, gode Gud, förlåt mig min synd. Och så tänkte jag att nu kommer jag undan. Men när jag hade bett om förlåtelse så insåg jag att någonting mer kom till mig. Det var som om Gud sa till mig, om du menar allvar med att du vill göra upp med din synd, då får du gå och be om förlåtelse. Då får du ta ansvar för det du har gjort. Och sen fick jag påbörja en sorts via dolorosa, för så var det. Jag fick gå tillbaka till den vänkrets där jag hade suttit och sagt elakheter. Och så fick jag säga till dem, mina vänner, ni vet att jag har sagt detta och det var fel om mig. Förlåt. Och sen som allra värsta avslutning så fick jag gå till den här personen i fråga. Och så sa jag till den här personen, jag vill bara säga att jag har talat illa om dig inför andra. Och jag har gjort det medvetet och jag har gjort det för att vara elak mot dig. Jag sa det, för det var ju min avsikt tyvärr. Och så sa jag har insett att det var fel, och så sa jag, kan du förlåta mig? Och kan du tänka dig, han sa direkt, du är förlåten. Jag vill bara säga att om du menar allvar med att du vill göra upp med din synd, då finns det ett läge där du bör ta ansvar för det du har gjort. Gå till människor och säga, detta sa jag, detta gjorde jag, förlåt mig. Och vet du, när du gör det så kommer du också uppleva sanktion ifrån himmelen över ditt liv. För Gud är en Gud som vill förlåta, som vill upprätta och som vill hjälpa dig på rätt väg. Det här håller jag fortfarande på med. Fast jag är pastor i Philadelphia församlingen. Så händer det fortfarande att jag är tvungen att gå till människor och säga till dem, detta har jag sagt, detta har jag tänkt, detta har jag gjort. Vill du förlåta mig? För jag har insett att jag vill leva i försoningen. Jag har också insett att jag ständigt klantar till det. Och jag har insett att jag får ägna lite tid och möda åt att faktiskt göra upp med människor. Och man kommer inte runt det. Och när jag gör det så inser jag, precis där bryter hälsa, helande och läkedom in i mitt liv. Och även om människor ibland säger, jag tänker inte släppa det här, du vet, jag orkar inte, du är inte förlåten. Så tror jag ändå att från Guds sida, så är det ansvarstagandet, den viljan hos mig att ändå om möjligt rätta till det jag har ställt till. Det är någonting som Gud välsignar. Och jag tycker att vi skulle vara mer generösa med förlåtelsen och vi ska använda det här. Men kom ihåg nu, det handlar om att du vet vad du har gjort, mot vem du har gjort det och när du har gjort det. Och när du inser det, ta ansvar för det. Vänd dig till Gud, be att bli förlåten. Gå sen till din medmänniska om det är möjligt och om det inte ställer till det ännu värre. Säg som det är och be och bli förlåten.
Detta är den kristna undervisning om vandringen i syndernas förlåtelse. Och i det här lever jag, vill jag leva. Och jag vill säga att det är en brottning emellanåt. För man önskar ju att man aldrig gjorde fel. Satt alldeles nyligen med Pelle Hörnmark. Han är föreståndare i pingströrelsen. Och nu tror jag att jag får citera honom, för han sa det offentligt. Men han sa då att med mig är det ju så att jag får ägna en fjärdedel av min tid åt att söka upp människor jag har sagt något dumt till och be om ursäkt. Ja, men hörni, så är det för oss. Låt oss vara ärliga och säga, ingen är perfekt. Tro att det finns en Gud som vill backa upp dig och hjälpa dig på rätt köl. Överlämna dig i Jesu händer, gör det igen och igen. Bekänn din synd, ta ansvar. Så kommer det sista. Förlåt dig själv. Tillåt dig själv att få vara förlåten. Rota inte i det förflutna. När du har bett Gud om förlåtelse, sagt att du tar ansvar. När du har vänt dig till de människor du kan för att göra upp. Förlåt då dig själv också. Får jag läsa från Hebreerbrevet kapitel 9, vers 13 och 14. Om nu blodet av bockar och tjurar och stänk av aska från en kviga helgar det orena så att det blir rena i yttre mening. Hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av eviga ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden. Det är det sista där jag tänker på. Man kan ha gott samvete. Man ska inte gå omkring och ha dåligt samvete. Du kan bli renad ifrån döda gärningar. Och det svåraste är oftast det sista, nämligen att faktiskt släppa dig själv fri. Jag har berättat om en kollega till mig som var och handlade på ICA Supermarket med sin son, Noah. Och ni vet hur det är, 4 år gammal var grabben. Och pappa pastor håller ju koll på grabben, men i ett litet ögonblick så bara är Noah borta. Det går ju inom bråkdelen av en sekund. Han försvinner. Och min kollega blir ju alldeles bestört och tänker, vad ska jag göra, vart har han tagit vägen? Men ganska snabbt får han en snilleblixt och tänker, jag tror jag vet vart han är. Och så går han tvärs igenom hela butiken tills han kommer till de här godislådorna. Ni vet, en hel vägg fylld av godis. Och när han kommer bakifrån, då ser han att under den här hyllraden, så ser han 2 fötter som sticker ut. Så inser han, här sitter han. Och när han kommer runt hyllan, då ser han Noah sitta där. Ni vet, han har proppat munnen full så det bara rinner. Och Noah inser direkt, han vet att det här är fel. Så min kollega tittar på sin son och så säger, men Noah, så här ska du inte göra. Då tittar Noah upp på pappa och så säger, men pappa, jag har förlåtit mig själv. Det är ett litet evangelium i de orden. Vet du, jag vill verkligen säga detta till dig. Du som kämpar med det du kanske tycker är din otillräcklighet, din oduglighet. Du tror att Gud hela tiden ser med stränga ögon på dig, så är det inte. Gud är på din sida. Han sände sin egen son att dö för din synd. Han älskar dig mer än du överhuvudtaget kan förstå. Han gör det inte för att du är älskvärd, han gör det för att han älskar dig. Han älskar dig för att han älskar dig. Om du bär falsk skuld så är det du behöver få ladda dig själv med. Du är en älskad skapelse av Gud. Värdefull i himmelens ögon, så är det. Ta det till dig. Om du liksom jag emellanåt kämpar med att du gör saker fel och det drabbar andra människor, brottas med dig själv och så kom fram till att jag tar ansvar för detta. Bekänn din synd inför Gud. Säg, detta är fel i mitt liv. Och tro att evangeliet är sant när det säger att om du bekänner din synd är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter dig din synd och renar dig från all orättfärdighet. Det är borta. Ta ansvar för det du har gjort. Skyll inte på någon annan. Peka inte på arv och miljö. Någonstans behöver man säga, jag tar det här. Det är början till all hälsa och verklig förändring. Gör upp med dem du kan göra upp med. Gör det inte om det förvärrar situationen. Gör det inte om det drabbar någon annan. Då räcker det att gå till Gud. Behöver inte berätta alla detaljer, men ta ansvar, gör upp. Och till sist, om Gud har förlåtit dig, förlåt dig själv. Förlåt dig själv. Ska vi be en bön, så ska vi lyssna på en sång. Jag vill tacka dig för att jag får leva i syndernas förlåtelse. Därför att du är god och därför att du backar upp oss. Och Herre, du vet att vi ibland pekar på andra. Vill säga att vi inte är sämre än någon annan. Det är alltid någon annans fel. Men det finns saker, Herre, i mitt liv där jag inte kan peka på någon annan än på mig själv. Och jag vill inför dig vara ärlig och säga som det är. Du vet vad jag har gjort mot vem och vad det betyder. Förlåt mig min synd för Jesu Kristi blods skull. Förlåt mig min synd. Och Herre, led mig in i nästa steg att också våga uppsöka människor jag kanske har gjort illa. Tänkt illa om, sagt illa om och faktiskt be om förlåtelse. Led mig in i hälsan. Hälsan av att få leva i syndernas förlåtelse och att få praktisera syndernas förlåtelse. Tack för att jag denna söndag kan gå härifrån med ett gott samvete. Därför att jag har bekänt det som ska bekännas. Vill jag bara be en särskild bön för den som egentligen inte tycker att jag har gjort något fel, men det är liksom fel på mig. Här är ingen syndabekännelse i världen kan bota från falsk skuld, utan bara ett möte med dig och din kärlek. Och det ber jag om. Kom med din godhet, din välsignelse, din kärlek. Låt ditt ansikte stråla över var och en som är i detta rum. Tack för den här möjligheten. Tack för den här vägen att gå.